Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Confessions of an Economic Hitman, tredje upplagan, är en politisk och ekonomisk samhällsbok av John Perkins, byggd som en personlig avslöjande berättelse om hur internationell skuldsättning, företagsintressen och geopolitik kan samverka. Boken utgår från Perkins egna påstådda erfarenheter som tidigare ekonomisk konsult och beskriver hur stora lån och utvecklingsprojekt enligt honom användes för att styra svagare. Länders beslut. Den tredje upplagan uppdaterar materialet med ett starkt fokus på Kina och på hur samma typ av maktlogik enligt författaren har spridit sig till fler delar av världen. Syftet är både att avslöja ett system Perkins kallar en corporatocracy och att presentera alternativ i form av en life economy. Alltså en ekonomi som i högre grad ska gynna människor och miljö. Boken riktar sig därför till läsare som vill förstå global ojämlikhet, skuldpolitik och hur ekonomisk makt kan omsättas i politiskt inflytande. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur skuldlån och utvecklingsprojekt blir ett verktyg för kontroll. Kärnan i boken är påståendet att stora utvecklingslån inte bara handlar om bistånd eller infrastruktur, utan också om att skapa beroende. Perkins beskriver hur ekonomiska prognoser kunde överdrivas för att få länder att ta på sig projekt som såg moderna och lovande ut, men som i praktiken blev för dyra att bära. När skulden väl var etablerad ökade möjligheten för långivare och närstående företag att påverka landets beslut. Det gör att lån, enligt bokens logik, blir ett politiskt instrument snarare än ett neutralt finansiellt verktyg. För läsaren är detta viktigt eftersom det förklarar varför vissa stora projekt kan se utvecklande ut på ytan, men samtidigt låsa fast ett land i långsiktig ekonomisk sårbarhet. Boken försöker alltså visa att skuld inte bara är en ekonomisk fråga utan också så ett sätt att forma maktrelationer mellan rika och fattiga stater. För det andra, corporatocracy som förklaring till hur företag, banker och staten samverkar. Ett centralt begrepp i boken är corporatocracy, alltså en struktur där stora företag, banker och politiska institutioner enligt Perkins arbetar i samma riktning. Han menar att detta system inte är begränsat till enskilda skandaler, utan fungerar som ett större mönster där ekonomiska intressen och statlig makt förstärker varandra. Det gör boken till mer än en personlig memoar eftersom den försöker beskriva en hel samhällsordning. Istället för att se internationell politik som en fråga om öppna beslut och tydliga nationella intressen framställer Perkins den som ett nätverk av dolda incitament där kontrakt, krediter och tillgång till resurser vägs mot inflytande. För läsaren ger det ett ramverk för att tolka varför vissa beslut inom utvecklingspolitik och utrikesrelationer kan verka motsägelsefulla. Boken vill få fram att ekonomisk rationalitet ofta blandas med maktutövning och att detta skapar ett system som gynnar få aktörer på bekostnad av många. För det tredje, den uppdaterade delen om Kina och den nya globala maktkampen, tredje upplagan skiljer sig från den ursprungliga boken genom att den tydligt för in Kina som en central aktör. Perkins menar att Kina har utvecklat en egen version av samma typ av ekonomiska strategi och att den nu påverkar länder i flera världsdelar. Det är en viktig förändring eftersom fokus flyttas från enbart USA:s roll till en bredare geopolitisk rivalitet där samma typ av skuldbaserad påverkan kan återkomma under nya förutsättningar. Boken diskuterar därmed inte bara historisk kritik utan också hur internationella maktmetoder kan anpassas till nya tider. För läsaren betyder detta att texten inte fastnar i ett enda land eller en enda period utan försöker koppla tidigare mönster till samtida frågor om investeringar, infrastruktur och beroendeförhållanden. Denna del gör också boken mer relevant för den som vill förstå dagens globala ekonomi, där konkurrens om resurser, hamnar, transportleder och inflytande ofta presenteras som utveckling, men samtidigt kan innebära nya former av beroende. För det fjärde, death economy och life economy som två konkurrerande sätt att tänka. Boken är inte bara en kritik av ett system, utan också ett försök att formulera ett alternativ. Perkins använder uttrycket death economy för att beskriva ett ekonomiskt system som enligt honom skapar ojämlikhet, miljöförstöring och social instabilitet. Mot detta ställer han en life economy där ekonomisk aktivitet ska stödja ekologisk balans och mänskligt välbefinnande. Det intressanta är att han inte presenterar detta som en teknisk reform i marginalen utan som en grundläggande omorientering av vad ekonomi ska vara till för. För läsaren innebär det att boken rör sig från avslöjande till normativt resonemang, där frågan inte bara är hur systemet fungerar, utan vilket slags system som borde byggas istället. Detta gör text texten relevant för den som intresserar sig för hållbarhet, social rättvisa och ekonomins moraliska dimension. Samtidigt visar du hur Perkins försöker kombinera kritik av makt med en idé om praktisk förändring istället för att enbart stanna vid anklagelser. Slutligen, kontroversen kring boken och varför den ändå fick genomslag. En viktig del av bokens historia är att den blev en stor bästsäljare, men också mötte stark kritik. Många läsare har lockats av att boken har karaktären av en avslöjande thriller och av att den påstår sig ge en insyn i hur internationella affärer verkligen fungerar. Samtidigt har kritiker ifrågasatt dokumentationen och menat att vissa av Perkins påståenden är svåra att verifiera fullt ut. Denna spänning mellan genomslag och kontrovers är central för hur boken ska förstås. Den fungerar inte bara som samhällskritik, utan också som ett exempel på hur starkt personliga vittnesmål kan påverka offentlig debatt även när alla detaljer inte accepteras av akademiker eller tidigare kollegor. För läsaren är detta viktigt eftersom boken bör läsas både som ett politiskt argument och som ett omstritt självbiografiskt dokument. Just därför blir den intressant i samtal om makt, propaganda och berättelsers roll i hur vi tolkar världsekonomin. Så sammanfattningsvis, den här boken passar främst läsare som vill förstå global makt, skuldsättning och hur ekonomiska beslut kan få politiska konsekvenser långt utanför finansvärlden. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för internationell politik, utvecklingsfrågor, företagsetik och miljöfrågor. Samtidigt bör den läsas med medvetenhet om att den är omstridd och att flera av Perkins påståenden har ifrågasatts. Det gör den inte mindre intressant, men det betyder att läsaren får mest ut av den om texten läses kritiskt och jämförs med annan litteratur om internationell ekonomi och geopolitik. Det som skiljer boken från många andra böcker i samma genre är kombinationen av personligt avslöjande, systemkritik och ett tydligt försök att formulera ett alternativ till det nuvarande ekonomiska systemet. Tredje upplagan stärker dessutom bokens aktualitet genom att koppla den äldre berättelsen till Kina och till dagens globala maktkamp. Därför fungerar boken både som debattinlägg och som en utgångspunkt för vidare analys. Om du vill stödja John Perkins, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!